Love this podcast? Support this show through the Acast supporter feature. It's up to you how much you give, and there's no regular commitment. Just click the link in the show description to support now.
This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Välkommen till Historiska brott med mig, Sara Sand. Idag ska vi riktigt långt tillbaka i tiden, ända till slutet på 1600-talet. Sverige var en stor makt med gränserna långt utanför de vi har idag. Karl den XI var enväldig kung och krigen duggade tätt. Året det gäller är 1691 och indelningsverket var relativt nystartat. Ett antal bönder gick samman och sponsrade en indelt soldat så att de själva slapp ge sig av ifrån gård och familj. Soldaten fick ett eget litet torp och lön att leva av. Mellan krigen var soldatfamiljens liv bra och inte särskilt olikt andra torpares. Dessutom gav indelningssystemet bättre möjlighet att rusta och träna upp dugliga soldater, till skillnad mot tiden innan då vanliga bönder tvingades ut i krig från en dag till en annan. Det här avsnittet handlar om en av dessa soldater, en lejd ryttare som just varit på mönstring och övning på Axvalla Hed. Jag vill tacka Kristoffer L. för hans tips och samtidigt varna för att barn far illa när jag berättar för er om den galne ryttaren. Den 4 september 1691 led mot sitt slut. Någon mil norr om det som idag är Falköping, på gården Högen i Gudhems härad, ordnade Anders Larssons familj med kvällsbestyren. Lillpigan Karin Nilsdotter, som var i 12-årsåldern, gick till ängen för att hämta in kreaturen. Det var en syssla som hon utförde varje kväll. Inte sällan fick hon sällskap med sin husbondes jämnårige son Sven, som liksom hon arbetade hårt med alla gårdens sysslor. Solens sista strålar färgade sensommarhimlen röd och de båda barnen småskuttade fram på den dammiga grusvägen. Att man var tvungen att arbeta hindrade inte lite lek och stoj när tillfälle gavs. Så hörde de plötsligt ljudet av hästhovar. Det var förvisso inget ovanligt ljud i 1690-talets Sverige, men barnen stannade till. Den här hästen sprang fort, mycket fort. Det lät inte som vanlig galopp, snarare som att hästen var i sken. Någon minut senare kom en rödbrun häst med ryttare rusande i full karriär rakt emot de två barnen. Karin kastade sig åt sidan. Sekunden senare reagerade Sven och gjorde samma manöver. Men då var hästen redan framme vid honom och ryttaren gjorde ingenting för att väja. Sven föll till marken och i samma stund som hästen passerade den liggande gossen så föll den ridande mannens hatt av. Hästen hölls in och mannen vände helt om. Med hård röst beordrade han den livrädde Sven att ge honom hatten tillbaka. Sven tog av sin egen mössa och höll den tryckt mot bröstet samtidigt som han bockandes sträckte den stora svarta hatten tillbaka upp mot mannen igen. Ryttaren tog bryskt tillbaka hatten och tackade Sven genom att slå honom på det bara huvudet med flatsidan av sin värja. Vid det laget var den 12-årige pojken fullständigt vettskrämd och han bönade om att bli lämnad i fred. I diket låg Karin och såg med förfäran vad som hände hennes husbondes son, tillika sin egen vän. Men trots att mannen till häst fått sin hatt tillbaka av den artige gossen så tycktes han inte nöjd. Han vände om och satte återigen fart på den frustande hästen som han ännu en gång styrde rakt över Sven. Allt mer skadad låg pojken där på vägen, samtidigt som ryttaren gång på gång vände sin häst och styrde den tillbaka över barnet. När Sven till sist tycktes livlös så utplånade mannen på hästen pojkens redan små chanser till överlevnad genom att sticka in sin värja genom hans skuldra in i hjärtat. Därefter galopperade han bort i lika ursinnigt tempo som han kommit. Karin reste sig på darriga ben ur diket och gick försiktigt fram emot Svens kropp som låg där dammig och blodig på vägen. Flickan insåg snabbt att han måste vara död och att hon borde hämta hjälp. Men hon visste också att solen höll på att gå ner helt och att korna måste hem innan dess. Därför satte hon av till hagen, släppte ut korna och vallade dem i ett rasande tempo hem mot laggården. Samtidigt som detta fasansfulla skedde på landsvägen satt Arvid Jonsson från Håkantorp utanför sin kvarn och rökte kvällspipa. Han såg hur en man med en stor svart hatt kom ridande i ett vansinnigt tempo för att sedan stanna upp och rida fram och tillbaka på vägen. Terrängen gjorde att han inte såg Sven och därför inte förstod vad som pågick. Han blev mest irriterad över sättet som mannen behandlade sin häst på. Så där red inte en person som tog väl hand om sitt djur. Så småningom red mannen dock vidare och Arvid Jonsson kunde luta sig tillbaka mot kvarnväggen igen. Men så kom ytterligare några personer gående längs vägen. Jonsson såg hur de stannade upp och chockat pekade mot marken på just den plats där mannen i hatten ridit fram och tillbaka. Då tog nyfikenheten över och Arvid Jonsson begav sig raskt ner till vägen. Synen som mötte honom där var obeskrivlig. Jonsson insåg snart att byltet i gruset var grannpojken Sven. Medan personerna på vägen gav sig bort till Svens föräldrar för att berätta vad som skett så gick istället Arvid Jonsson hem till sitt och bad drängen att så snabbt som möjligt sadla hästen åt honom. Han tänkte ta upp jakten på den galna ryttaren och det fanns ingen tid att förlora. Den onde mannen på den rödbruna hästen hette Nils Andersson och han var boende i Badene socken i Vartofta härad. Anledningen till att han passerade förbi Håkantorp den här septemberkvällen var att han varit på övning uppe vid Axvalla Hed och nu var på väg hemåt. Då han stötte på Karin och Nils som var på väg till Kohagen så hade han redan ofredat flera andra personer längs sin väg. Redan under förmiddagen hade han lämnat Axvalla och begivit sig till sin mor Brita i Sätuna. Han väntade in henne tills hon kom ut från gudstjänsten. Efter att ha hälsat på sin mor begav han sig vidare. Nästa anhalt blev gården Paris där han drack sig berusad ihop med flera andra män. Framåt kvällen avfyrade Nils sina båda pistoler i luften varefter han satte upp på hästen och red iväg i full galopp. Längs sin väg hann ryttaren ofreda fler personer. Vid Ekornavallen stötte han på två män som båda hette Erik. Med dragen värja högg Nils Andersson den ene Erik först över ryggen och sedan mot huvudet så att hans mössa åkte av. Den angripne skyddade sig med läderpiska och lyckades hålla ryttaren på avstånd. Den andre Erik undkom med blotta förskräckelsen. Efter att senare ha stuckit ihjäl den 12-årige Sven i höjd med Håkantorp så fortsatte den galne ryttaren sin färd. Nästa gång han stannade var på ett torp i Rössberga. Där skrämde han slag på en kvinna som i handlingarna kallas Kerstin Jons eftersom hon var gift med en Jon. Nils Andersson hotade att skjuta ihjäl henne, varpå hon rusade över till sin granne, torparen Sven. Den hotfulla ryttaren krävde foder till sin häst, tobak och öl. Foder gick att ordna, men varken tobak eller öl fanns på gården, varför Nils Andersson tvingades nöja sig med två söta äpplen. Och så red han vidare. Nästa person att komma i hans väg var en 12-årig flicka vid namn Brita som kom ridande vid Torbjörntorp med några ston. Hon hade skjutsat några soldater och var nu på väg tillbaka hem med hästarna. Återigen drog Nils Andersson sin värja och högg mot Brita, men hon hoppade raskt av sin häst och gömde sig bakom en mur. Ryttaren svor mot flickan och sade att han skulle döda henne, men red sedan vidare. Nästa olyckliga på tur att möta den aggressive Nils var de 15-åriga pigorna Sara och Kerstin i Ballstorp, vilka han ville ha umgänge med. Flickorna nekade förskräckt och Nils tycks då av någon anledning givit upp och ridit vidare. Framme i Torbjörntorp språkade han en mycket kort stund med sitt syskonbarn Kerstin Nilsdotter utan att sitta av hästen, varefter han red vidare. Kerstin medgav senare att Nils varit berusad vid sitt besök och att han ridit hästen allt för hårt. Arvid Jonsson, grannen som suttit och rökt sin kvällspipa vid kvarnen, red i Nils Anderssons spår. Han frågade folk han mötte om de sett den våldsamme ryttaren och många hade sett mannen i stor svart hatt som red sin häst allt för hårt. Nu fick Jonsson ytterligare en viktig ledtråd. Den rödbruna hästen hade en vit bakhov. Det var inte helt vanligt och skulle därmed göra det lättare att spåra den och dess ryttare. Tips från människor han passerade ledde Arvid fram till ryttarens släkting Kerstin Nilsdotter i Torbjörntorp. Hon ville dock av någon anledning inte säga var Nils var på väg. Kanske var hon rädd. Hon sa bara att han var kommen från sin mor i Sätuna. Därför återvände Arvid hem igen. I den mördade gossen Svens föräldrahem Högen rådde stor förstämning och chock. Arvid Jonsson begav sig dit och han inte kom vidare i sina efterforskningar. Svens förtvivlade föräldrar hade sänt bud efter både länsman Lars Gunnarsson och kronorättaren John Werre. Nu beslutades det att dessa två tillsammans med Arvid Jonsson skulle rida till ryttarens mor i Sätuna för att få reda på var mördaren bodde. Nils Anderssons chockade mor tog samlat emot det sena besöket och berättade att sonen hade sitt hem i Badene, ungefär 3 mil söder om platsen där de 3 spanarna nu befann sig. Men förföljarnas upprördhet över det skändliga brottet var stor och därför beslutade sig de 3 männen för att rida till Badene redan under natten. Så blev det också och nästföljande morgon befann sig de på gården där Nils Andersson sades bo. I stallet stod mycket riktigt en rödbrun häst med vit täckning på det vänstra bakbenet. Hästen var mycket svettig och tuffsig i pälsen. Trots den långa och mycket ansträngande sprinten från Axvalla Hed hade ingen tvättat av den. Länsman Gunnarsson och hans 2 medhjälpare, kvarnägaren Jonsson och kronorättare Werre, tog sig då in i bostadshuset. Där inne var det tyst. På bordet låg 3 pistoler som sannolikt måste ha varit oladdade. Innan de 3 hunnit beslagta vapnen kom dock Nils Andersson ut från ett angränsande rum och på bara någon sekund så hade ryttaren kastat sig fram och gripit tag i en av pistolerna. Det är oklart vad det var för sorts pistoler som låg där på bordet i Nils Anderssons stuga. Den första flintlåspistolen för svenska armén var år 1691 ännu under utveckling. Så med största sannolikhet rörde det sig om hjullåspistoler, vilket var kavalleriets huvudsakliga pistolmodell i slutet på 1600-talet. Dessa tog sin tid att ladda och de 3 angriparna hann därför kasta sig över Nils Andersson innan han gjort vapnet skjutklart. Under måndagen fördes ryttaren tillbaka till Högen där han konfronterades med den döde pojkens kropp. Det fanns en tro att om en mördare rörde vid sitt offers kropp så skulle blod sippra fram ur den. Detta i sig kunde betraktas som ett bevis för att rätt person var gripen. Och det står faktiskt i handlingarna att blod sipprade ut från kroppen då Nils Andersson vidrörde den 12-årige Sven Anderssons döda och illa tilltygade kropp. Länsman förde därefter med sig Nils Andersson till Lidköpings kronofängelse där han fick sitta i väntan på rättegång. Den 12 och 17 oktober år 1691 var det så dags för rannsakningar i Gudhems häradsting. Ett stort antal vittnen skulle förhöras om vad som hänt söndagen den 4 september då ryttaren Nils Andersson ridit bärsärk mellan Axvalla ting och Badene. Själv sade han att han mått dåligt efter övningen på Axvalla Hed och att han inte riktigt mindes vad som sedan skett. Han varken erkände eller förnekade det han anklagades för. Både vittnen till händelserna, inte minst lilla Karin Nilsdotter som sett mordet på nära håll, och karaktärsvittnen förhördes. För vem var egentligen denna galning som skrämt och hotat så många och som dödat den oskyldige 12-åringen? Många människor i Anderssons närhet, däribland hans fästmö, visade sig ha en hel del att säga om honom. Och det var inte goda saker. Bland annat ansågs han missköta sin häst och rida den allt för hårt. Rätten reagerade faktiskt på att folk tycktes bry sig mer om djuren i Anderssons närhet än om honom. Fästmön sa att hon i ärlighetens namn inte var så glad i mannen hon förväntats gifta sig med. Nej, särskilt omtyckt hade han uppenbarligen inte varit, Nils Andersson. Domen fastställdes till slut efter en sista prövning i Göta hovrätt till ett så kallat kvalificerat dödsstraff. Med andra ord, mer än bara döden. I Nils Anderssons fall innebar det halshuggning och pålning. Hans huvud skulle sättas på en käpp till allmän beskådan. Men avrättningen kom att bli en historia för sig. För i början av februari 1692 samlades socknens folk på Tingbergs avrättningsplats i Gudhems härad. Nu skulle Anders Larsson och hans hustru äntligen få rättvisa skipad för mordet på sonen. Böden som skulle utföra avrättningen och pålningen av Nils Anderssons huvud omnämns som Olof från Skara. Han var berusad redan då han kom till avrättningsplatsen. Att han druckit sig full innan sitt uppdrag var kanske inte helt konstigt. Under 1600-talet var böden en utstött person vars kropp vanliga människor inte ens ville röra vid. En man som hade få vänner, bortsett från möjligen andra i samhällets utkant. Vid avrättningarna var han sannerligen inte tjänstemannen som bara utförde myndigheternas beslut att verkställa dödsstraffet. Han var en man som folk såg ner på och som väckte lika delar nyfikenhet och avsky hos åskådarna. Dessutom var det uppdrag han hade, att helt sonika ta livet av en människa, säkert svårt även för många av de ganska hårdkokta män som tilldelats bödens uppdrag. Redan innan böden hunnit utföra sin uppgift så hände dock något som skulle få stora konsekvenser, inte minst för böden Olof själv. Troligen började flera personer i den stora folkmassan häckla honom. Olof försökte fokusera på det han var där att göra, men glåporden fick det till sist att slå slint. I raseri började han jaga efter de värsta gaphalsarna, vilket fick folk att fly i panik. Ingen ville ju bli vidrörd av en bödel. När han sedan slet åt sig pålspiken, det redskap som skulle användas för att göra hål i kraniet inför pålningen, var katastrofen ett faktum. Nu sprang folket både av rädslan att snudda vid en man som inte fick vidröras, men också av det direkta hotet att bli träffad av en gigantisk spik. Till sist lugnade både folkmassan och böden ner sig och avrättningen kunde genomföras. Men det sägs att en 8-årig flicka föll död ner under tumultet i ren förskräckelse. Detta beteende kunde naturligtvis inte accepteras hos en bödel. Och det var inte första gången som Olof från Skara fått kritik för sitt uppförande. Därför stod han snart själv inför skranket. Det rådde inget tvivel om att straffet för att ha orsakat kalabaliken vid avrättningsplatsen måste bli hårt. Böden föreslog själv att han skulle få löpa gatlopp. Det var ett straff som innebar att människor stod på båda sidor längs en väg med käppar och piskor som de slog den dömde springande mannen med. Det var ett slukt förslag eftersom få personer skulle vilja snudda honom ens med en piska eller en käpp. Men rätten genomskådade honom. Istället fick en annan bödel uppdraget att piska Olof som om han löpt gatlopp. Ett mycket hårt straff blev det sannolikt. För folket i och omkring Håkantorp tog det lång tid att komma över det öde som mötte den unge Sven Andersson den där septemberkvällen 1691. Alla hade vid den här tiden förlorat någon älskad i krig, svält, sjukdomar och olyckor. Men Svens död var både obefogad och helt onödig. Det var skillnad det. Så småningom restes ett minnesmärke över den oskyldige 12-årige gossen Sven Anderssons dödsplats. Den går att beskåda än idag, 333 år efter hans död.
When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring. At BlueNile.com, you can design a one-of-a-kind ring with the ease and convenience of shopping online. Choose your diamond and setting. When you find the one, you'll get it delivered right to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off your purchase. BlueNile.com, code LISTEN.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Hey, Dave.
Yeah, Randy.
Since we founded Bombas, we've always said our socks, underwear, and T-shirts are super soft. Any new ideas?
Maybe sublimely soft.
Or disgustingly cozy.
Wait, what?
I got it. Bombas. Absurdly comfortable essentials for yourself.
And for those facing homelessness.
Because one purchased equals one donated.
Wow, did we just write an ad?
Yes.
Bombas. Big comfort for everyone. Go to bombas.com/ACAST and use code ACAST for 20% off your first purchase.
Ja, det var berättelsen om den galne ryttaren Nils Andersson. Varför betedde han sig så här? Någonting var uppenbart fel den här söndagen och Nils menade själv att det var övningen på Axvalla Hed som utlöste ett stort obehag hos honom. Jag vet inte om Nils Andersson tidigare varit i strid och om dessa minnen i så fall kan ha utlöst en så våldsam stressreaktion hos honom. Jag vill minnas att Jackie Arklöv, en av mördarna vid polismorden i Alexander, hävdade något liknande. Att när det blev skarpt läge efter rånet och polismännen förföljde honom och kumpanerna, ja, då handlade han så som han gjort tidigare i krigets Bosnien. Det låter väl inte helt omöjligt att stressen utlöser kroppens och hjärnans autopilot. Å andra sidan finns det ju många som varit i strid och som aldrig begår våldshandlingar efter kriget. Men det kan ju bero på att de inte heller utsätts för någon stimuli i form av våld. Jackie Arklöv valde ju själv att utsätta sin hjärna för den stress som ett rån innebar, så jag vill inte på något sätt ursäkta hans handlingar. I Nils Anderssons fall så finns det dock en stor skillnad gentemot det som hände i Alexander. För Nils var ju inte förföljd eller hotad överhuvudtaget när han red hemåt den här septembersöndagen. Han gav sig ju på folk som helt lugnt vandrade längs vägarna. Vi får heller inte glömma att många i hans omgivning hade både det ena och det andra att säga om honom som person redan innan mordet på Sven. Detta att inte behandla sin häst väl var ingenting som 1600-talsmänniskan tog lätt på. Och det är inte konstigt. Hästen var livsviktig både i arbetet och för att kunna resa. Hästen var som en familjemedlem för bönderna. Men Nils Andersson red sin häst allt för hårt och var faktiskt inte uppskattad ens av sin egen fästmö. Hade han kanske redan en burdus och våldsam personlighet som nådde sin kulmen den här dagen? Att han själv påstod att han inte kom ihåg vad han gjort, det är ju faktiskt inte synonymt med att det verkligen var så. Trots att barn och ungdomar dog mycket oftare på 1600-talet än idag, så var mordet på Sven Andersson inget människorna kring Gudhem tog lätt på. Ett mord var ett mord, då likväl som idag. Om lille Sven nu haft turen att uppnå åldern 12, så hade han haft turen att överleva de mycket riskfyllda spädbarnsåren. Ett mord, det var sannerligen slöseri med liv. Föräldrarna var förkrossade och stämningen i bygden mycket upprörd. Att då tvingas bevittna tumultet som uppstod på avrättningsplatsen måste ha varit förskräckligt för Anders Larsson och hans hustru. Och även för mördaren Nils, som ju alltså fick stå där och vänta på sin egen avrättning. Det måste ha varit hemskt. Tänk att stå där i bojor medan böden jagar runt åskådarna med en pålspik. Eller så tyckte kanske Nils att det var rätt åt den skränande folkmassan. Vad vet jag? För att få lite mer koll på 1600-talets bödlar så lyssnade jag på två andra poddar i researchen till detta avsnitt. Dels en P1-serie i fyra delar vid namn Bödlarna, samt Historia nu med Urban Lindstedt. Även det avsnittet heter Bödlarna. Och jag kan verkligen rekommendera er att lyssna om ni tycker ämnet är intressant. I båda programmen intervjuades Annika Sandén, som är historiker och har skrivit en bok i ämnet. Och hon berättade att det var under 1600-talet som man gick ifrån traditionen att erbjuda en dödsdömd uppdraget som bödel till att låta yrket gå i arv. Denna förändring var inget som togs något nationellt beslut om, utan det kom av sig självt. Om fadern tillfälligt var ur stånd att resa iväg så kunde sonen få hoppa in. Dessutom var ju hela bödens familj ganska utstött i samhället, så varken utbildning eller yrkesliv var helt enkelt att få ta del av för bödlarnas avkomma. Att ta över faderns värv blev en slags räddning. Man hade då åtminstone en inkomst och en bostad som tillhörde ämbetet. År 1699 kom en förordning som bestämde att böden inte skulle ses på som en oärlig person längre. Hans jobb var nu ett bland alla andra. I folks medvetande tog det dock betydligt längre tid att se på bödlarna som på vilken yrkesman som helst. Beröringsskräcken för bödlar var stor långt in på 1700-talet. Det var ett slags magiskt tänk. Man kunde bli smittad av dåliga energier om man rört vid en bödel. Likaså om man använde något som tillhörde böden. Ibland folk på samhällets skuggsida så tycks dock många ha sett förbi den här skräcken. Böden hade ju trots allt en egen bostad, något som inte alls var alla förunnat. Dessutom fick han ofta vara i fred i sitt hem. Hans plats var ett bra tillhåll för ljusskygga typer. Att bödlar ofta var gifta och hade barn kan därför tyckas som en paradox. Men Annika Sandén menar att det på den här tiden alltid var bättre för en kvinna att vara gift än ogift. Gifte man sig med en bödel så fanns det åtminstone ett hem och en inkomst i familjen. Det var inte så otroligt vanligt med avrättningar som vi kanske tror idag. Under 1600-talets början så var det i en stad som Stockholm ungefär 5-10 avrättningar om året. På mindre orter kunde det alltså gå många år mellan likvidationerna. Under 1700-talet utdömdes många dödsstraff, men nästan alla omvandlades till andra straff hos hovrätten. Under åren blev bödlarnas uppdrag färre, vilket kompenserades med allt större upptagningsområden. Då Nils Andersson skulle avrättas i februari 1692 var det alltså inte en van publik som stod där och väntade på spektaklet. Andersson hade dessutom dömts till kvalificerat dödsstraff. Hans huvud skulle sättas fast på en påle och visas upp som avskräckande exempel för allmänheten. Det var mycket ovanligt på den här tiden. Den här böden, Olof från Skara, tycks ha haft problem i sin yrkesutövning. Det var ju faktiskt inte första gången han fick kritik. Men jag kan till viss del förstå hans ilska. Han var en utförare. Han hade kanske inte ens valt yrket själv utan fått ta över efter sin far i brist på alternativ. Han hade inte valt att Nils Andersson skulle dömas till döden. Han var beordrad dit av myndigheterna som bestämt att denne man förtjänade att dö. Och så tvingades böden Olof dessutom höra folks äckel inför hans person. Kanske inte så konstigt att han var full redan då han kom till platsen. Kanske inte konstigt att det slog slint när han blev häcklad. Nu vet ju inte vi alla omständigheter, men jag har svårt för dödsstraff överlag. Det är oåterkalleligt. Och jag tycker inte det är bödlarna som är huvudproblemet. Nu ska ju intermessot på avrättningsplatsen ha lett till att en 8-årig flicka föll död ner av ren förskräckelse då böden jagade med pålspiken efter folk. Det tror jag inte riktigt på. I så fall måste detta barn ha haft någon allvarlig underliggande sjukdom. Är det inte mer troligt att hon blev nertrampad? Överhuvudtaget så beskrivs det ofta för hur folk svimmade och till och med dog av chock och fasa. Och om de svimmade så kunde man väcka dem med luktsalt. Idag tycker jag mest folk svimmar av medicinska orsaker. Möjligtvis någon fobi kanske. Att ett barn skulle dö av rädsla och chock, nej. Jag tänker att vi har olika sätt att tolka vår omgivning i olika tider. Kanske kommer någon om ett par hundra år säga att på 2000-talet så trodde man att folk svimmade av blodtrycksfall. Har ni hört så dumt? Och mig hittar ni på Instagram, Historiska brott, eller mejla mig på historiskabrott@outlook.com. Jag finns också på TikTok som historiska-brott-podcast. Merch finns att köpa på netshirt.se under fliken föreningskläder. Musiken är skriven av Chris Killick. Tack för att ni har lyssnat. Hej då!
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.